rullar vi igång ännu ett avsnitt av Spoiler Alert-podden. Jag höll nästan på att glömma bort vad den hette nu när jag startade det här avsnittet på ett lite annorlunda sätt än vad vi brukar göra.
Ja, avsnitt 11 har vi kommit till. Jag tyckte det var en bra öppning av dig.
Mm, tack, tack.
Känns spontant. Jag gillar att du mixar upp. Vi snackade ju om att vi skulle göra lite annorlunda grejer i podden förra avsnittet, så ändrar du öppningen.
Ja, börja någonstans. Man måste börja med de små sakerna.
Exakt. Vad har vi kollat på idag?
Deadpool har vi varit och sett. Nya Marvel-filmen.
Ja, nya superhjältefilmen, om man nu ska kalla den för det. Det är ju inte direkt en superhjältefilm. Lite anti-hjältefilm skulle man kunna kalla den för.
Skulle man kunna säga.
Utspelar sig i Marvel-universumet, eller ett av Marvel-universumen. Och det är då samma som till exempel X-Men. Mm. Jag är ju uppvuxen med X-Men-serietidningar, som jag prenumererade på länge från att jag var liten. X-Men och Spindelmannen mest, även Marvel's Universe. Mm. Så jag känner ju till de flesta av karaktärerna som har varit i de här X-Men-filmerna som har varit väldigt populära under de senaste åren. Däremot så har jag aldrig läst Deadpool.
Nej.
Han har ju förekommit en del i Marvel-serietidningarna, men jag vet inte så mycket om han, förutom att han är väldigt populär och lite annorlunda än de andra karaktärerna i hela det universumet. Deadpool är ju en karaktär som liknar Spindelmannen lite grann. Mm. Eller man skulle kunna säga att han är lite som en blandning mellan Spindelmannen och Wolverine. Som han gillar att driva med väldigt mycket. Mm. I alla fall med Hugh Jackman som spelar Wolverine i X-Men-filmerna. Ja, han och Spindelmannen har ju båda röda dräkter. Och Deadpool är ju även väldigt skojfrisk, precis som Spindelmannen är. Men Deadpool är ju lite grövre, om vi säger så. Det är lite mer vuxen skämt än Spindelmannen, som är väldigt snäll. Mm. Och en riktig superhjälte också.
Ja, vilket inte Deadpool är då.
Nej.
Han utger sig ju inte för att vara en superhjälte heller.
Det är ju väldigt viktigt för honom att inte vara en superhjälte.
Som vanligt ska vi säga, så kommer vi inte avslöja några detaljer. Inga spoilers innan spoilervarningen. Som jag alltid säger, 20 minuter fram ungefär. Fast det är alltid 40 minuter fram.
Ja, eller så här 32 eller ja, någonting sånt där.
Så om 32 minuter så börjar vi spoila.
Vågar du säga det nu?
Nej, nu blir det säkert en kvart bara därför.
Exakt.
Men ja, så
nej,
är
den här filmen har ju varit superomtalad. Och det har ju varit en extremt bra och rolig marknadsföringsinsats, en reklamkampanj inför den här filmen, som har varit väldigt underhållande att se på. Det har ju varit små kortfilmer inför jul och Valentine's Day och alla möjliga sorters högtider där Deadpool dyker upp i och bara säger konstigheter i princip. Och så den här har ju varit super super hypad på internet. Så givetvis så var det en film som vi kände att vi ville gå och se på och se om den levde upp till hypen.
Givetvis.
Det jag har läst någonstans, jag vet inte om det stämmer, det är Ryan Reynolds som spelar Deadpool. Det här är ju lite hans hjärtebarn, säger man så?
Ja, det säger man.
Det här är ju en film som han väl gör jättelänge. Och det är han som har varit lite ansvarig för alla de här reklamsnuttarna. Han verkar ju vara lite skruvad själv. Mm. Så att det här passar ju honom som handen i handsken att spela Deadpool, tror jag. Mm. Jag hörde att han berättade att han har ju tagit med sig alla. De hade tre dräkter som de använde för att spela in i filmen. Och han tog med sig alla tre hem. Och alla svärd och allting sånt har han hemma.
Ja, så han kan
använda när han står och diskar typ, eller vad han sa att han skulle använda dem till.
Ja, men det är härligt. Och vet att han lever kvar där ute.
Ja, exakt. Ja, den här filmen hade ju release för en och en halv vecka sedan ungefär. Mm. Och den har ju slagit alla rekord när det kommer till filmer som är R-rated i USA.
Just.
Och det här var ju en film som de verkligen ville göra barnförbjuden. Mm. Men det de gjorde avkall på helt enkelt då är att de fick ju mycket mindre budget. Mm. från filmbolaget som inte ville ta en så stor risk. Och alla andra Marvel-filmer har ju varit från 15 i USA. Men nu är det ju snack redan om att nästa, de kommer göra en Wolverine 3. Med Hugh Jackman, som kommer, vad de har sagt nu, var R-rated, alltså från 18.
Okej.
I USA, bara för att den här har
funkat så bra.
Har funkat så bra, jag har haft en så stor succé.
Men det är intressant, för i Sverige är det ju 15-årsgräns, vi diskuterar det här efter. Jag har sällan, om möjligt aldrig, sett att en film har haft 18-årsgräns på bio i Sverige. Jag tror inte den finns, alltså den gränsen, om det inte är pornografi liksom.
Nej, jag tror kanske inte det. Alltså, ja, det borde ju finnas en 18-årsgräns, men det måste ju vara verkligen. Hur är det med de här Nymphomaniac och...
Ja, det skulle kunna tänkas att de borde ju vara 18-årsgräns på då.
Ja.
Men nej, jag vet faktiskt inte. Men jag har aldrig sett det i alla fall.
Nej. Nej, jag kan inte åminna mig heller att jag har sett det. Men det är intressant att den är då 18 i USA, men 15 här. Jag menar, vad tycker du, utan att avslöja någonting? Kan man låta en 15-åring gå och kolla på det här?
Ja, det tycker jag givetvis att man kan. Så, alltså, visst, det är väldigt våldsamt och actionladdat. Det finns någon sekvens när någon mosas mot en husfasad och sånt där.
Men, och samtidigt, om man jämför typ med Quentin Tarantino eller något sånt där, ja, så är det ju här ingenting.
Nej, egentligen. Precis. Jag tycker, ja, det, för det är inte så mycket obehagligt våld som, alltså, just i bemärkelsen man ser köttsår fläkas upp och den typen av grejer, utan det är sånt som 7-åringar sitter och lirar tv-spel och gör hela tiden, vilket de egentligen inte får, för det är ju 15-årsgräns och 18-årsgräns. Så jag menar, det tycker jag kanske inte är något problem.
Nej.
Och om man ska titta på naket och så vidare, så är det ju inte så jättenaket. Det är mycket sexuella skämt, det är det.
Men det är nog ingenting som en 15-åring inte redan har sett på internet. If you know what I mean.
Har ingen aning. Men sen kan det ju finnas en parallell till att i Sverige... Så i USA är det ju, måste ju vara 18 år för att helt enkelt vara byxmyndig, så att säga. Här är det ju 15 faktiskt, så det kanske har någon parallell där. Att, ja, man klassas som sexuellt mogen vid 15 års ålder, vilket kanske inte riktigt stämmer. Men
du får i alla fall, ja, det är ju consent. Du är mogen nog att göra beslut ifall du vill ha sex eller inte. Mm. Det är väl mer det du har med.
Och då kanske man ser det så att du är mogen nog att välja om du ska se den här filmen eller inte. Eller gå ut därifrån om du tycker det är obehagligt och så vidare. Men jag vet inte. Jag hade nog inte haft något problem att sätta när jag var 15 år. Jag hade nog sett betydligt värre.
Nej, låter vi som ett par gubbstruttar här nu?
Jag vet inte.
Jo, det tycker jag.
Ja.
Jag vet inte, jag på ett sätt så var jag nästan förvånad att det inte var mer. För jag menar det här, alltså, och då menar jag mer att det var våldsammare och grövre och på alla sätt.
Mm.
Bara för att det har varit så mycket snack om det.
Ja.
Och liksom, det känns som att det är väl en stor snackis i USA. Men här så, det som skiljer är ju att den skiljer sig väsentligt från de andra Marvel-filmerna.
Jag tror också att det bygger väldigt mycket på att man visar opixlade bröstvårtor och så vidare, vilket är väldigt, väldigt känsligt i USA, vilket inte alls är så känsligt i Sverige då. Jag tror det är mer därför det är 18-årsgräns, för de typ 2 minuterna man skymtar lite bröst och kön.
Mm.
Därför är 18-årsgräns, inte så mycket på våldet, för jag menar, det är betydligt värre våld i filmer som har 11-årsgräns liksom. Nej, jag vet inte.
En sak som jag måste säga, det är att jag tycker att den här filmen är väldigt rolig. De har verkligen lyckats med humorn.
Mm.
Man sitter ju och skrattar redan i de allra första sekunderna i öppningssekvensen där de vanligtvis står och liksom presenterar skådespelarna och regissörerna och liksom de som har castat. Och redan där så börjar ju filmen driva med sig själv.
Ja.
Och det här är ju en linje som filmen följer genom hela sin längd.
Mm.
Och liksom den driver med sig själv och med hela genren egentligen. De driver med att allt.
Det står ju i princip regi av en dumbass director eller något står det liksom.
Ja.
Och det står, ja men man
Ryan Reynolds driver med sig själv så när hans namn egentligen ska komma upp så står det något i stil med så här av en narcissistisk skådespelare och sen så är det så här ett cover. Han var ju utnämnd till världens sexigaste man år 2012 har jag för mig eller någonting sånt där.
Mm.
Och
då ligger det i omslaget.
Och då ligger det i omslaget bilden, liksom. Där.
Mm.
Och sen av någon anledning så driver de ju jättemycket med Wolverine.
Och det här hela filmen.
Ja. Ja, och det har ju att göra med, och Hugh Jackman då. Ja, jag antar att det har att göra med deras relation i serietidningarna.
Mm.
För att jag vet att han som karaktär har tytt sig lite mer till Wolverine och just till Spider-Man.
Ja, just det.
Så där är ju samma sak. Där, Hugh Jackman har ju också vunnit typ så här, blivit utsett till världens snyggaste man 2008.
Ja, just det.
Så det är ju omslaget det är också med ja. när de har en så här klassisk montage där han ska packa sina grejer för att gå ut i strid. Då packar han ju ner en tidning med Jackmans ansikte ja, på framsidan. Och.
Allt är väldigt meta, helt enkelt.
Ja.
Sånt som var väldigt inne i svensk film och tv överlag för några år sedan har nu kommit till Hollywood. Sen, nej, men metaperspektivet kan ju vara väldigt underhållande. Men jag kan ärligt talat säga att jag liksom jag förstår vad ni försöker göra. Och ni gör det... Oh. Jag vet inte. Jag skrattade ju, men jag störde mig lite på att de ska vara så otroligt publikflörtande hela tiden. Och att alla skämt bygger på att alla ska tycka att, åh vad tokigt, han tittar på kameran och pratar med oss, wow, hahaha, vad kul. Ja. Han driver med Hugh Jackman och så vidare och så vidare. Jag tycker att det är lite sådär lätt. Poänger. Alltså, det är ganska enkelt att göra humor på det. Mm. Det känns som att de tog en riktig genväg. Men sen har jag förstått att serietidningen i sig är uppbyggd på samma sätt. Att han är medveten om att han är en seriefigur och pratar med läsaren i serietidningen också. Fick jag höra från någon. Jag har glömt bort vem det var.
Okej.
Så källan är obekräftad. Men det gör ju på ett sätt då att jag köper det också mer. Att de har tagit
om
den vägen.
Så,
ja. Liksom. Så jag är lite tudelad där. Men det är ju jätteunderhållande. Det är ju det. Men som sagt, det är ett ganska lätt knep för att göra komiska poänger.
Lätta mål är ju även det mål liksom. Förstår man ens vad jag sa?
Nej.
Lätta poänger är också poänger.
Ja.
Nej, men okej, okay, så lite kritik där. Ja, jag vet inte. Jag vet bara sådär att... Jag menar, är det en komedi? För det får man väl nästan säga att det är.
Mm, ja, definitivt.
Så då vill jag ju sitta och skratta.
Mm.
Alltså det är ju tragiskt när man... Tyvärr får jag säga. Vissa komedier så sitter du och så skrattar man ju inte liksom.
Nej.
Att skämten inte går hem.
Då är det ju ganska misslyckat. Om en komedi inte leder till skratt.
Nej, så, och här så
utgångspunkten för en komedi.
Nej, och det här satt jag verkligen och skrattade högt flera gånger. Ibland själv satt jag och skrattade i biografen.
Men det är ju... Du var lite orolig för vi gick på en dagsvisning här.
Ja.
Och du såg att det var ganska fåtal platser sålda.
Ja.
Och du var rädd att det skulle bli lite tråkigt med tanke på att vi visste ju i förhand att det här skulle bli en skrattfest liksom. Men jag tyckte det funkar ganska bra ändå.
Jo, jag skrattar rätt bra ändå. Men ibland så är det ju faktiskt roligt när man sitter i en, när det är just en komedi och man sitter i en full salong. Och man hör liksom folk som börjar skratta så här före de andra och så här, och man märker de som börjar skratta redan när de läser texten. Det tycker jag alltid är kul alltså.
Nu ska jag berätta en liten anekdot.
Berätta.
På temat. Alltså nu bjuder jag på mig själv väldigt mycket, ska jag säga.
Shoot.
Jag och min kusin var och såg på den andra Hunger Games-filmen.
Mm.
Och Vid något tillfälle hände någonting som är väldigt roligt, så hela publiken började skratta, inklusive jag och kusinen. Och vi skrattade ganska länge, och när skrattet liksom ebbar ut, då är det helt tyst på bioduken. Helt tyst liksom. Och jag kommer att tänka på det vi skrattade åt. Jag har glömt bort vad det var för någonting, men jag kommer att tänka på det igen. Så ensam får jag ett sånt här, den typen av liksom. Ja. Och släpper ju en riktig prutt alltså, som låter i hela jäkla salongen börjar ju asgarva, och jag sitter och skäms och försöker liksom ty mig lite till min kusin och känna att vi är två om det här. Men hon liksom sitter och låtsas som att hon inte känner mig. Och folk bredvid. Sen sitter jag och skrattar resten av filmen. Och ja, jag var nästan på väg att gå ut därifrån. Det händer rätt hemska grejer, men jag satt på och skrattade. Och skämdes ju
ja,
som en jävla djur.
Alltså. Ja, men tack och lov så är det inte många som ser vem det är. Liksom.
Men det, jag försökte ju verkligen se det, och försöka också se vem var det. Liksom.
Vem var det? Åh gud, vad du luktade
egentligen. Oj. Som tur var så luktade det inte så illa om den, utan den lät mest.
Du kommer ihåg det som det var igår?
Ja. Och varje gång jag sett en biosalong så...
Har du lite trauma?
Ja, det är trauma.
Ja, gud vad kul. Ja, men tack för den anekdoten.
Ja, ja, vi får se om den klipps bort eller stannar kvar.
Exakt. Nej, men sen så du nämnde att huvudkaraktären här tittar in i kameran. Och det pratade vi lite om i förra avsnittet när vi pratade om The Revenant.
Mm.
Och det här händer ju hela tiden.
Exakt.
Och de driver till och med att
hela
de
konceptet.
Gör det. Så ja. han bryter ju då fjärde väggen och pratar direkt med publiken. Och sen så pratar han om att han pratar med publiken.
Ja, det blir väldigt meta.
Så att det blir supermeta liksom. Han bara... Så här, breaking the fourth wall while breaking the fourth wall, så bara, that's like 16 walls. Nej, det var riktigt
då tittade vi på varandra igenkännande och nickade och skrattade.
Ja. Nej, det var
kul. Och då kände jag vilka tuntar vi är.
Så bara, vi vet vad de snackar om. Ja. Tittar man på själva historien här så är det ju knappast något banbrytande.
Nej.
Om vi så, det här är ju en så klassisk en historia kan bli. Och speciellt en superhjältehistoria.
Ja, egentligen är det ju exakt samma grundhistoria som The Revenant. Ja, minus... Nej, det är väl kärlek... Och det är svek och hämndlystnad som driver. Okej, det är samma egenskaper som driver karaktären. Så kan man säga.
Men det
hämnd
är det ju...
och kärlek. Men det är väl... Det
vad ska du annars göra film på? Liksom? Sorg?
Smärta.
Ja.
Ja, men det finns ju andra vinklar man kan göra. Men någonstans kanske det ska bottna i någon form av... Någon av de här sakerna. Givetvis de här starka grundkänslorna. Givetvis, om man vill beröra med filmen. Vilket man väl ändå måste göra med en så här pass lättsam liksom, komedi som det ändå är. Om man liksom, tittar rent krasst på det, så måste den också beröra, annars blir det ju bara flams liksom.
Ja, den inleder ju väldigt starkt, eller väldigt så här action och väldigt kaxigt. Och sen rätt kort därpå så blir det rätt liksom, då börjar de avslöja lite bakgrund, och den blir lite så här touchy-feely och ska bygga upp bakgrunden för karaktären för alla de som inte känner till honom och sådana saker, och där blir det lite så här, ja, alltså kan vi hoppa över det här lite grann, för att det kändes inte som att det var det som jag var där för att se.
Nej.
Jag har inte gått och sett Deadpool för att jag förväntar mig att det ska vara en liksom gripa tag i mig känslomässigt, eller liksom att det ska vara världens story heller.
Nej, men det är ganska väl avvägt ändå, kan jag tycka, att man fokuserar inte för länge på det där, utan man precis så att du får en relation till karaktären och känner med huvudkaraktären. Och i det här fallet då hans flickvän.
Ja, exakt. Ja, det måste ju ge någon substans till resten av filmen egentligen.
Ja, men exakt. I det här fallet då, speaking of flickvän, så spelas flickvännen av Morena Baccarin. Baccarin.
Uttalet är on point, Oscar.
Morena Baccarin. Morena Baccarin. Säger det du?
Morena Baccarin, om man ska ha ett amerikanskt uttal. Morena betyder ju brunhårig på spanska.
Mm, det är ganska passande, för hon är brunhårig.
Hon är faktiskt brunhårig.
Genomtänkt människa.
Ja.
Hon spelar Vanessa, alltså flickvännen.
Exakt, henne har vi sett i flertalet olika filmer. Rätt mycket sci-fi faktiskt. Så hon har ju varit med i en tv-serie som heter V, som jag tror inte så många har sett, men som jag såg lite grann. Mm, som var en remake på en gammal 80-talsserie, 90-talsserie.
Mm.
Och även varit med i Homeland och lite andra grejer.
Just det. Nu ska vi gå in lite på kritik här också. Om vi sätter på genusglasögonen här, så, ja, så är det ju som vanligt i den här typen av filmer väldigt mansdominerande, både i cast och i crew, vilket man märker ganska tydligt. Humorn är ju riktad till, alltså det är arketypisk macho humor liksom, och sen skämtar man faktiskt lite om just det här och är lite självkritisk. Vid något tillfälle så står han inför att döda två tjejer, och då menar han, säger han någonting i stil med: är det sexistiskt att döda dem, eller är det sexistiskt att inte döda dem? Det här blev komplicerat, något ja, i den stilen. Så där var man lite självmedveten i alla fall om problemet. Men sen har vi i och för sig en av de så kallade superhjältarna då här, nämligen Megasonic Teenage Warhead.
Som jag absolut inte känner igen någonstans ifrån, men okej.
Okay. Nej, Brianna Hildebrand heter skådisen. Hon är ju ändå en superhjälte här då, så på det viset. Det är inte bara att man ska rädda en prinsessa och så vidare. Nu ska vi inte avslöja någon handling här.
Nej, men det tror jag de flesta kan räkna ut. Ja. Men sen kan man ju säga också den här, och visst, hon är ju superhjälte, men hon är fortfarande en kär trainee.
Mm. Exakt. Så Hollywood har väldigt, väldigt, väldigt mycket att jobba med. Alltså. Och det, vi ska vara självkritiska också, inte bara kritiskt mot den här filmen, utan vi av en gammal poddkollega påpekade för oss att av alla 10 filmer och serier som vi har pratat om i den här podcasten, så har inte en enda av dem haft en kvinna som huvudrollsinnehavare, förutom Star Wars, och hon är en av 2 kvinnor i hela filmen, eller?
Ja, i princip.
Mm. Så vi ska ta till oss den kritiken och försöka titta på lite andra saker. Och det är bara
att säga, bara gör det.
Vi gör det bara. Vi tänker inte göra en pudel av det här, utan, och inte heller komma med någon dålig bortförklaring. Utan det här är för jävligt. Och vi ska bättra oss.
Absolut, så är det. Okej, men om vi går in och pratar skådespelarinsatser, så är det ju Ryan Reynolds som spelar Deadpool, som vi redan har nämnt.
Det är ju mångt och mycket hans film.
Det är det ju. Och det märks. Mm. Ryan Reynolds har ju gett sig på superhjältefilmer förut.
Mm.
Han har spelat Green Lantern.
Ja, just det.
I en film som floppade totalt. Så det här får väl ses lite som en form av upprättelse för Ryan Reynolds. Vilket jag tycker att han förtjänar.
Ja, framförallt efter att ha sett den här filmen, måste jag säga. Jag tycker han gör ett utmärkt jobb. Och det kan vara ganska svårt att ge så mycket liv åt en karaktär där man inte ser minspel och så vidare.
Nej. Sen så är ju, jag tror att masken till viss del är CGI, alltså datoranimerad, för att han rör ju på ögon och liksom har lite sådär, kan röra på pannan och ögonbrynen lite grann på ett sätt som det kan inte vara möjligt.
Nej,
med en mask.
Så är det nog.
Så vissa ansiktsuttryck har han ju ändå.
Ja.
Men det är klart, det är som du säger, det är bara att titta på Batman och Bane karaktärer. Alltså det är svårt att spela när du har mask för ansiktet. Mm. Men det lyckas ju. Och Ryan Reynolds är ju superrapp i munnen. Alltså. Så det här går alldeles utmärkt.
Ja, det bygger ju istället på att han använder sin komiska ådra helt enkelt. Och timing. Han är ju utmärkt i den här rollen.
Sen har vi ju, det är väl Morena som spelar Vanessa då, hans flickvän. Och hon gör också en bra skådespelarinsats.
Lite otacksam roll att ha,
ja,
kanske.
Ja, hon är ju the damsel in distress. Mm. Lite grann prinsessan som måste räddas. Mm. Så... ja, det, hon spelar ju inte en speciellt stark karaktär, om vi säger så.
Nej, även om hon spelar väl allt annat än kanske arketypen av prinsessan som ska räddas. Utan det är en annan typ av person vi får bevittna.
Sen en av de bad guyserna som finns spelas ju faktiskt, apropå stark kvinna, var någonting som du glömde bort, av Gina Carano.
Just det, henne glömde jag helt bort.
Gina är ju en före detta, tror jag, MMA-fighter. Mm. Som har varit med i en del filmer här nu. Fast and the Furious 6 till exempel. Och hon är ju inte världens bästa skådis, det är hon inte.
Nej.
Hon spelar ju kanske inte så mycket heller.
Nej. Hon brottas mest.
Hon brottas mest. Men där har du i alla fall en stark karaktär.
Mm, definitivt. Väldigt fåordig. Men det är sant. Så. Sen den andra då, huvudfienden Ajax, eller Francis som han egentligen heter, men vägrar kännas vid, Ed Skrein. Vad har vi på honom egentligen? Jag har faktiskt inte alls koll på honom.
Det här är ingen jag känner igen.
Nej.
Jag sitter och kollar lite på IMDb här och han har varit med i... inga kända filmer.
Ja, det förklarar saken.
Han har varit med i Game of Thrones 3 avsnitt.
Okej, det borde jag känna igen honom. Men ja, det är så många som är med där. Ja, hur som helst så gör ju han en ypplig insats som huvudskurk, tycker jag.
Tycker du?
Ja, jag tycker han känns precis så obehaglig och känslokall som man ska göra.
Ja, jag kan tycka att det är lite mjä.
Ja, alltså...
Men återigen, det är liksom... Han är där för att få spö, liksom. Mm. Man vet ju vad som kommer hända.
Ja.
Det är ju redan innan. Man skulle ju vara mycket förvånad om något annat... Det som jag inte tycker avslöja händer.
Ja. What? Händer.
Så nog om det. Sen har vi även regissören Tim Miller som inte heller är ett så stort namn i min värld i alla fall. Han har vunnit en Oscar för en kortfilm, har jag för mig. Mm-hmm. Som heter Gopher Broke 2004. Ingen aning.
Det är ju i och för sig då lite intressant att en ganska oprövad regissör får göra den här filmen då.
Han har jobbat en del med Marvel innan vad jag har läst, och har han gjort en delar av en Thor-film till exempel. Jag tror närmare bestämt att det var öppningssekvensen.
Okay.
Och även för The Girl with the Dragon Tattoo.
Okej. Okay. Så han har jobbat med vignetter.
Musikmässigt så kan jag inte säga att jag kommer ens ihåg musiken.
Nej, men det är ganska klassiskt nu för tiden. Ja. Samma grepp som The Martian och även...
Att de sätter in lite disco typ.
Ja, och kör in lite populär musik helt enkelt i filmen.
Ja.
Mer än vad kanske originalmusiken gör.
Mm.
Nu kommer jag faktiskt inte ens ihåg vilka låtar det var som skymtade förbi, men det var ju låtar man kände igen.
Ja,
det var det ju.
Det var ju i alla fall Salt and Pepper, Salt and Peppa kanske man säger, i till eftertexterna.
Ja.
Nej, men och det har ju blivit ett grepp nu som vi har snackat om den här podden flera gånger, men som är superpopulärt, både The Martian och Guardians of the Galaxy.
Precis. Och så serien River. Som vi såg också.
Ja, exakt. Att man använder typ välkända gamla låtar, sätter in dem och egentligen de sätter mer avtryck än originalmusiken.
Mm.
När det gäller kamerarbetet så finns det väl inte så mycket att säga. Det är inte, vad jag kan omvinna mig, någonting som vi inte har sett förut egentligen. Det är en rätt cool öppningssekvens där hela bilden i handlingen är fryst. Och sen så fortfarande så rör sig kameran genom handlingen fast den är fryst. Det har vi ju sett i andra filmer.
Ja.
Förutom det så finns det inte jättemycket att säga. Vad jag kan komma ihåg.
Nej, det är inte innovativt om man säger så, utan
nej.
Man har kört på redan beprövade metoder.
Ja, men nu sitter vi och går in väldigt mycket detaljer här. Det här är ju inte anledningen till att du går och tittar på den här filmen.
Nej.
Du går ju och tittar på den här filmen för att den är jäkligt rolig, du kommer få ett gott skratt och för att det är någonting som är lite annorlunda än de andra Marvel-filmerna du har sett. Och där måste jag säga att jag tycker att filmen lyckas.
Mm.
Jag tycker att det är lite roligt att den är inom citationstecken från 18, vilket den inte är från 15, men från 18 i USA.
Mm.
Därför att ja, så om man ska sitta och prata om våldet på det sättet, så är det ju inte direkt så att Deadpool är mer våldsam än någon annan superhjälte egentligen. Nej. Alltså det är bara det att vad tror du
som händer till våldet?
Nej, men jo, men det stämmer visserligen. Mm. Det är ju en grej, men det är ju honom, det säger ju mer om honom som karaktär.
Ja.
Men vad tror du händer om Captain America sular sin sköld mot en snubbe liksom?
Mm.
Tror du han bara har ett brutet reben och går därifrån? Ja, nej, det tror jag inte. Det är bara det att vi ser ju inte när den här skölden typ kliver honom eller vad, sätter sig i bröstet eller vad den gör liksom.
Nej.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Vad tror du händer när Hawkeye eller vad han heter i Avengers står och skjuter pilar på folk liksom? De
dör
sen, eller? Ja, det är klart att de dör. De blir spetsade av pilar liksom.
Mm.
Så om något så ja, du får se lite mer av det våldet här. Det är inte hysteriskt mycket. Går du se på en ja, som vi nämnde, Tarantino-film, så i den blodigare det här liksom.
Betydligt.
Ja, jag hoppas att det kommer fler filmer.
Stanna kvar och titta efter texterna, för det dyker upp en liten.
Ja, i San Marvelanda så kommer det en liten teaser där. Jo, nej, men jag menar ju, jag hoppas att det kommer mer Deadpool-filmer, men jag hoppas även att det kommer fler filmer som är från 18, att de vågar göra lite mer vuxnare filmer.
Ja.
Ska vi sätta betyg?
Ja, du får börja.
Ja, nej, men jag fick med ett gott skratt och ja, jag sätter en trea. En trea av fem på den här.
Yes. Jag fick med också ett gäng goda skratt och ja, som komedisätt så är den ju bra. Även om den går en ganska enkel väg till skratten då, som jag fortfarande tycker är lite sådär, ja. Men ja, jag skrattar ju. Men det är inte skratt som får mig att tänka efter, utan det är så här ganska hjärndött.
Brukar du skratta efter, tänka efter när du skrattar?
Nej, men jag kan ibland tycka om en annan typ av humor kanske som man kanske börjar skratta efter någon minut och bara, aha. Nej, men liksom, det är väldigt enkel humor. Men det är inget fel i det. Men jag kan ju inte sätta en tvåa heller, för jag tycker att den är ju rolig. Ja. Jag sätter också en svag tre.
Nu är vi nästan lite ombytta roller här. Kunde jag sätta betyg jättefort och du satt och velade. Det är nästan så du ska ha lite stråka den här gången.
Ja.
Ja, men kanon. Då tycker jag nästan att vi drar i spaken och sen snackar vi lite om lite mer detaljer om den här filmen. Så vill du inte lyssna på spoilers? Sluta lyssna nu!
Spoiler alert! Spoiler!
Ja, vad, jag vet inte vad vi kan säga nu liksom. Alltså, avslöja lite handling. Det finns ju inte så mycket handling.
Nej.
Det här är ju otroligt basic. Du har en vanlig snubbe, han får cancer. Han blir upplockad av någon shady organisation som säger att de kan läka honom. Han anar inte oråd. Vilket, varför skulle han göra det? De har ett botemedel för cancer.
Ja.
Han blir förvandlad då. De vill för han förvandla honom till en superskurk egentligen.
Mm.
Och han flyr därifrån. Och sen så klandrar han dem för att han har blivit missbildad då. Aha. Eller nej, egentligen kanske inte det. Han kanske inte klandrar dem för att de har blivit missbildad. Det är väl mer så att de påstår sig att de har ett botemedel mot hans åkomma.
Mm.
Som han inte får. Därför att de tycker att han har varit elak mot dem. Vilket han har varit. Hur som helst.
Och då ska... Men kanske all rätt. Med tanke på att han skrev väl inte på för att bli torterad i ett halvår.
Utan ja, du menar så. Trodde att han skulle ett halvår var han väl lite torterad?
Nej, det vet man ju inte. Men man fick ju känslan av att ganska lång tid gick där. Och han var med om det ena efter andra.
Ja, det tänkte så,
ja.
Ja. Ja, ja, nej, det är klart. De var väl kanske inte så här superrätt framme med hur de skulle...
Hur det här skulle gå till.
Nej, exakt. Ja, ja, nej. Och så, sen är det väl en klassisk historia på hämnd. Och ja, hans flickvän blir kidnappad. Så har du The Damsel in Distress som måste räddas.
Mm.
Och det är väl det.
Ja, då är det färdiga.
Det är hela handlingen.
Han får sin prinsessa till slut. Och hon accepterar honom trots hans brännskadade utseende.
Ja.
Ja, alla lever i alla sina dagar, helt enkelt.
Helt enkelt.
Förutom skurkarna som fick sitt.
Ja, de dog ju. Alla förutom Gina, vad nu hette hennes karaktär. Jag vet inte om hennes karaktär hade någon namn direkt.
Osäker. Ja. Fast det vet vi inte. För hon försvann väl i alla fall.
Men nej, hon blev ju buren därifrån av Colossus.
Att... Han tyckte ju inte att man ska döda sina fiender.
Nej. Lite sådana X-Men-moralkaka. Mm. Det är ju rätt intressant hur... Ja, alltså X-Men dyker ju upp där.
Mm.
På bron första gången.
Mm.
Och ska då ta hand om... Ta med honom.
Precis.
Ta med Deadpool för att försöka få honom att bli en X-Men.
Mm.
Som han skickligt flyr med att hugga av sin egen arm. Sin egen hand. Det var rätt innovativt, kan man säga. Har ni sett 127 dagar, säger han, så bara prepare yourselves, säger han, så hugger han av sin arm. Men det är lite intressant. De är ju där för att gripa honom. Även X-Men ska ju vara så här. Om de slåss mot onda superhjältar och frågan är vad man behöver göra för att vara en ond superhjälte. För han har ju typ dödat 10 pers på en bro precis.
Mm.
Men det verkar ju de inte bry sig så mycket om liksom.
Nej, på det viset är det här väl ingen hyvensnubbe liksom. Det är det ju inte.
Nej, men jag menar vad de här X-Männen då, Colossus och den här andra tjejen, vad kommer igen liksom?
Ja.
Vad ska inte de, eller? Räcker inte det då och inte han en bad guy? Alltså räcker inte det med att försöka...
Men var det inte så här att de som han dödade var väl också inte så himla hyvens?
Ja, men...
Dexter-retoriken.
Jo, men det här är ju X-Men vi pratar om. Jag vet inte, det är liksom vad... Jag vet de det när de kommer dit?
Mm.
De ser ju bara att han har dödat 10 pers. De hade visserligen vapen och sånt, men det hade ju kunnat varit... Förstår du vad jag siktar på här?
Ja, jag förstår.
Ja. Mm. Så det finns väl lite sådana där grejer i handlingen som man skulle kunna klaga på. Men ska man sitta sådär så...
Då skulle man kunna såga hela filmen från början till slut.
Ja.
Det är ingen toppenrulle det här.
Nej, det är det inte. Men den är
underhållande, verkligen.
Ja, den vinner ju poäng på att den är underhållande och på att den får dig att skratta. Och den är lite annorlunda än Marvel. Ja. Och sen är det ju lite hype på det.
Men det är ungefär precis som Guardians of the Galaxy. Vi tyckte den var underhållande, både du och jag.
Mm.
Men sen var det inte så mycket till film egentligen då.
Nej, men jag tyckte Guardians of the Galaxy var bättre än den här.
Var bättre?
Ja.
Ja, givetvis, men det är samma koncept.
Det är samma koncept. Jag tycker att Guardians of the Galaxy introducerade ju lite det här... Det var den första filmen som jag i alla fall hade lagt märke till, som använde de här låtarna lite som comic relief. Och att
det var lite innovativt på det sättet.
Mm.
Plus att det är ju naturligtvis en helt annan skillnad på budget.
Ja.
Men du är till rymden och det är fantastiskt, det är massa miljöer som är jäkligt häftiga. Och... Nej, den var ju bättre än det här. Med en helt annan budget då, givetvis.
Man märker när man ser en sån här film som är ganska fattig i storyn, så finns det inte så mycket att prata om.
Nej.
Det är ganska slående när man ser den parallellen, vilket är ganska självklart i och för sig. Men det är inte alltid man märker att storyn är torftig. Men man märker det när man ska börja prata om det, för att det finns inte mycket att ta.
Det är lite
på.
Som Revenant också.
Ja, förra veckan, ja.
Mm.
Den är ganska innehållslös historia. Medans när man då pratar om, inte vet jag, vad har vi pratat om för filmer? Star Wars, ja, det var väl inte heller.
Hateful Eight.
Hateful Eight.
Dokumentärerna framförallt, det händer ju hur mycket som helst. Det händer ju så mycket som man inte kan prata om allting.
Nej. Ja, så därav så är vi lite fattiga idag på...
Ja, jag måste säga att jag tycker att dräkten var jäkligt snygg, alltså.
Ja, det var den. Det tänkte jag också på, faktiskt.
Det har ju kommit, de här filmerna har ju kommit en bra väg på att göra dräkterna snygga. För jag vet att när man tittar på de första superhjältefilmerna, de första hade funnits alltid superhjältefilmer, men i modern tid, sådär, om det var Spindelmannen och sånt där, då kunde det se lite så här ut. Mm. Den här dräkten är verkligen asnygg.
Ja, verkligen. Det håller jag med.
Och jag måste säga, och jag tycker att specialeffekterna är ju... det här är ju inte en direkt en högbudgetfilm, så de har inte lagt på allt krut, liksom.
Nej, i slutscenen har de väl lagt 50% av hela CGI-budgeten antagligen.
Ja.
Eller kanske 85%.
Ja, det är mycket Colossus och han är ju helt CGI-ad. Ja.
Men också sen när hela den här muren välter.
Men det är väl någon form av skepp, va? Det är väl någon form av hangarskepp som jag tror välter av, liksom.
På något vis som står på land, ja. Men när det välter, det lär ju ha kostat 85% av CGI-budgeten.
Av CGI-budgeten, ja. Nej, men det var... Jag tyckte att det var ändå snyggt.
Mm. Ja, det var en väldigt snygg film. Alltså, rakt igenom. Det fanns... Jag tyckte... Och han, Colossus, hade kunnat sett väldigt jobbig ut. Alltså, den typen av dataanimerade filurer brukar inte jag palla i filmer, för att man tänker hela tiden på att de är dataanimerade. Jag tyckte det var väldigt bra gjort, faktiskt. Han var väldigt snygg, helt enkelt.
Ja,
i kroppsspråk alltihop.
Han slår han i kulorna lite för många gånger bara.
Ja, stackaren.
Den scenen när Deadpool bryter alla sina armar och ben på att slå Deadpool. Den är ju hysteriskt rolig.
Ja.
När han sitter och bara... leker T-Rex med sina två brutna händer. Nej, det finns många sådana moments som gör den här filmen helt klart sevärd. Jag kan störa mig på att de bytte skådespelare på Colossus. Om man kollar på X-Men-filmerna.
Okej.
Okay. Eller det finns ju de här X-Men-filmerna som är där de är unga, och sen finns det de som där de är äldre. Ja. Liksom. Men även i den äldre så har de ju bytt skådis. Vilket är lite synd.
Mm.
Det hade varit trevligt om de använde samma skådisar och inte byter hela tiden.
Ja, det där handlar ju naturligtvis mycket om olika parter.
Jag trodde faktiskt i slutet, det hade ju varit en liten twist. Nu är det här kanske självklart för de som har läst serietidningen. Jag vet inte om hans flickvän Vanessa förekommer i serietidningarna. Men jag trodde ju ett tag när hon blev satt i den här syrgaskammaren, eller vad det var, som triggade... Deadpools mutation.
Mm.
Jag trodde ju att hon också skulle få bli muterad på något sätt. Och det hade ju varit ashäftigt.
Det hade ju varit perfekt inför del 2, så att säga.
Ja. Men nu vet jag inte om... Nu har vi ju svårt att säga, i och med att vi inte har läst serietidningen, någon av oss, så är det ju svårt att säga till oss hur väl den här filmen håller sig till serien.
Egentligen. Ja, nej, ingen aning. Apropå det du sa med att byta ut skådisar hit och dit.
Just det.
Så har jag en liten anekdot på ämnet från Tillbaka till framtiden.
Mm-hmm.
Då var det nämligen så att Crispin Glovin spelade pappan i första filmen.
Mm.
Till Michael J. Fox karaktär då.
Just det.
Både som ung och som gammal. Och då hade, när han var gammal, då hade han en mask liksom på sig.
Just det, just det.
Där man hade gjort en mask som skulle se ut som honom som åldrad. Men saken var den att de tyckte att han var lite halvjobbig att ha att göra med.
Mm-hmm.
Inom filmproduktionen då.
Mm.
Så till nästa film så satte de in en ny skådis, nämligen Jeffrey Wiseman. Jag vet inte, jag tror inte han är särskilt känd. Han har nog inte gjort så mycket mer.
Jag känner inte igen någon av de här två skådespelarna, men
nej,
jag har ju sett filmen.
Crispin är väl relativt, han är med rätt mycket sådär, men en lite birolls innehavare så.
Mm-hmm.
Mer. Hur som helst så använder de samma mask på honom och försöker liksom komma under. Så folk tror ju att det är Crispin som är i de andra filmerna. Och då var det faktiskt så att de märkte ju det här, han och hans agent liksom, och kände att vad fan är det här? Så de stämde ju filmbolaget för att de har använt hans ansikte liksom.
Mm.
Och den rättsprocessen gjorde att man nu mer då inte gör så här.
Nej.
Längre. Så lite kuriosa kring just att byta skådisar, men att låtsas som ingenting.
Låtsas som ingenting, nej. Jag vet inte, det här är väl mer kära.
I det här fallet är det ju inte riktigt så, utan här är man väl ganska...
Här har du ju valt att inte ha någon skådis.
Mm.
Därför att du ser ju bara Colossus i sin metallform. Han kan ju byta form. Och det gör han i de andra filmerna. Då byter han ju form, han blir ju i metall. Men det här finns ju ingen skådis bakom. Det
Nej.
Finns ju ingen skådis som ser ut sådär.
Nej.
Utan att det här är ju en röstskådis bara som har spelat in rösten till Colossus.
Precis.
Vilket är ju lite sådär... Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det. För att de kommer ju aldrig kunna matcha igen då. Om han är med i en till film, då kommer de ju aldrig kunna matcha en om de vill ha någon som är riktig person.
Nej.
Han kommer ju för evigt bara vara en datoranimerad person.
Precis.
Det är lite konstigt, kan jag tycka.
Ja,
Jag hade nog valt hellre sett att man hade valt en fysisk skådespelare och sen att han hade olika former sådär.
Ja.
Men det kan hända att de sparade pengar på det här sättet faktiskt. De la det på CGI istället. De slapp ge lön till en skådespelare.
Precis.
Och dessutom då så kan jag tänka mig att det är ju nog lite problematiskt att CGI är en person än att CGI är en bara från ingenting, tror jag.
Mm.
Jag vet inte, jag kan tänka mig att det är något sånt där.
Ja, precis.
Ja, det är intressant att hålla oss tänka på.
Ja, lite ledsen för att vi är lite mellow idag. Jag vet inte vad problemet är. Vi är lite trötta och tagna av vardagen, tror jag. Mycket skola och jobb.
Kommer du med ursäkt här?
Ja. Om ni tycker det har varit ett tråkigt avsnitt så kommer det bli mycket roliga avsnitt snart. Vi har orken tillbaka.
Jag tror att det är nästan du som är med i vissa när jag är här.
Ja, idag har inte jag pratat så mycket. Det känns som att du har fått köra monolog.
Det är enmansshow det här.
Ja. Ja. Jag sitter och och ibland kommer in med en kort kommentar. Så kan det vara ibland. Så har det varit idag. Och vi har nog kört den kortaste spoilerdelen ever. Vi stänger verkstaden för dagen.
Det gör vi.
Så nästa gång vi hörs snackar vi. X-Mackorna och Alicia Vikander. Ha en trevlig filmvecka.
Hej då. Om vi pratar lite mer om filmen som sådan.
så är podden slut. Och tack för att ni har lyssnat. Det här är jättejobbigt när vi sitter och klipper nu, Oskar, att du måste lyssna på det här och tänka såhär, åh, vad jobbig Erik är som att dra ut på saker och sånt här måste jag klippa bort. Mm. Tänk på det här när du sitter och klipper nu. Fan alltså för Erik.
Ja, kör nu.